Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Hey, Dave.
Yeah, Randy.
Since we founded Bombas, we've always said our socks, underwear, and T-shirts are super soft. Any new ideas?
Maybe sublimely soft.
Or disgustingly cozy.
Wait, what?
I got it. Bombas. Absurdly comfortable essentials for yourself.
And for those facing homelessness.
Because one purchased equals one donated.
Wow, did we just write an ad?
Yes.
Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase.
Kan vi se nyktert på alkohol på jobbet?
Mm. Ett glas vin eller två. En drink. God öl. Alkohol kan vara gott och hör för många ihop med umgänge och avkoppling. Inte på jobbet kanske, men efter jobbet, på after work, julfester och sommarfester.
Mm. Men självklart så finns det en baksida som många känner till. Riskbruk av alkohol har minskat i Sverige, men ungefär 16% har ett riskbruk. Ett nyttjande som kan orsaka skada både för individen själv, men också för människor runt omkring och för anhöriga.
Och det är inte vårt syfte här att skambelägga alkohol, men idag ska vi prata om att det kan finnas anledningar att dra ner på intaget och hur vi då kan hjälpa varandra med det när det behövs.
Och du lyssnar på Health for Wealth. Och sen våren 2016, det är länge sedan nu, så har vi poddat om hälsa, att må bra och prestera bra på jobbet. Eftersom människor just som mår bra kan prestera bra.
Mm. Och för att må bra behöver vi goda samarbeten, rätt resurser. Vi behöver handlingsutrymme och så behöver vi trygga ledare som har tid att leda.
Och i podden då tar vi hjälp av våra gäster och tar ett helhetsgrepp på det här med hälsan på jobbet. Vi är Ann-Sofie Forsmark, jag är hälsostrateg, ledarskapskonsult och jag driver organisationen Oxigroup.
Och Boel Stier, copywriter och kommunikationskonsult. Varje vecka delar vi inspiration, idéer och tips för ett bättre och mer hållbart arbetsliv. För dig som är chef, ledare, jobbar med HR-frågor och medarbetare av alla möjliga slag förstås.
Mm. Vi hittar ju gäster på väldigt olika sätt, men dagens gäst hittade jag när jag var på jakt efter clementiner på en mässa. Så att jag började lite artigt ställa frågor och insåg sen att det här var väldigt intressant, mycket mer intressant än vad jag trodde. Och kände att det här samtalet, det här vill jag ha i podden med Boel.
Ja, och jag har blivit lovad att vi ska inte liksom hacka ner på dem som tar ett glas vin då och då, eller hur?
Nej, precis. Det är inte syftet. Men eftersom vi sa i inledningen här att alkoholmissbruk, riskbruk, är ett problem som både kan liksom orsaka problem just för individen och andra. Och vi också vill prata om att vad vi faktiskt kan göra på arbetsplatsen. Ja, vi har i alla fall med oss Lukas Nilsson som är förbundsordförande på IOGT-NTO idag. Varmt välkommen!
Ja, men tack! Hej!
Hej.
Kul att clementinerna ledde till någonting.
Ja, men exakt. Det var bra att ni hade dem. Det var så mycket godis här på andra håll. Och ni hade clementiner. Så att bra bete.
Ja, men det är bra, det ska jag ta med mig. Vi ska aldrig mer lägga några pengar på några dyra trycksaker eller någon giveaways eller sånt på mässor, utan vi ska bara satsa på clementiner framöver.
Satsa på frukt. Ja,
ja, men perfekt. Vi är lite nyfikna på din bakgrund. Hur kommer det sig att du ville bli och blev förbundsordförande just för IOGT-NTO?
Nej, men kul. Men IOGT-NTO, för de som inte vet, det är ju Sveriges största nykterhetsorganisation. Så att vi samlar ungefär 40 000 medlemmar i fyra olika förbund som alla väljer att leva ett liv fritt från alkohol, helt enkelt. Och jag tror att min resa började väl någonstans i liksom slutet av tonåren. Jag var väldigt... Jag var väldigt intresserad av musik och liksom gick på mycket festivaler, arrangerade konserter och liksom hängde i hela den världen under mina tonår. Och insåg väl där framåt när jag var 17-18 att vad fan är det vi håller på med egentligen? Och insåg liksom att för det är mycket i de här miljöerna som kretsar kring alkohol och fylla. Och insåg väl sakta men säkert att det här, det som sker och så mycket liksom skit som orsakas i de här miljöerna på grund av alkoholen, jag kan liksom inte ställa mig bakom det, jag känner mig inte trygg med det, att liksom delta i den kulturen. Och därför sökte jag mig till nykterhetsrörelsen och började engagera mig i nykterhetsrörelsen. Och sen efterhand som åren har gått, det var ju ett tag sedan, så har jag ju lärt mig så mycket om både alkohol och andra droger, men också tagit del av så många berättelser och historier om hur alkoholen på olika sätt liksom begränsat människors liv. Dels genom beroende, men dels på andra sätt. Och hur nykterheten liksom har varit ett sätt att verkligen liksom skapa både frihet för människor, men också liksom ett välmående och en sinnesfrid på många sätt. Så där är jag väl någonstans att vill liksom bidra till en diskussion, ett samtal om alkohol som är lite mer nykter och lite mer sansad. Och där vi faktiskt kan prata om alkoholkulturen och alkoholnormen och vad det innebär för människor.
Mm. Och du sa att ni samlade 40 000 personer i IOGT-NTO. Vad är liksom ert uttalande syfte? För vi pratade lite innan och då nyanserade du det lite grann. För om man inte liksom, det är att alla ska sluta dricka, för att ni är ju liksom 100% nyktra. Men så beskrev inte riktigt du ert syfte när vi pratade innan.
Nej, alltså vi samlar ju, våra medlemmar har alla tagit ställning för ett nyktert liv. Och det handlar ju om att vi vill vara del av lösningen och inte problemet på något sätt. Liksom. Alltså på samma sätt som kanske någon som är engagerad för djurrättsfrågor kanske inte äter kött och så vidare. Men den stora syftet för oss, det är ju att skapa ett samhälle, en värld där alkohol och andra droger inte hindrar människor från att leva fria och rika liv. Och det tänker jag dels... Alltså vårt uppdrag dels handlar om att jobba med att liksom motverka de skadeverkningar som alkoholen orsakar på olika sätt. Se till att människor som hamnar i ett missbruk eller i en beroendeproblematik kan få hjälp och stöd. Att anhöriga, att barn som liksom växer upp i missbruksmiljöer kan få stöd och hjälp och sammanhang där de kan få komma ur det där. Och att liksom minska skadorna generellt sett i samhället med på olika sätt. Men också på många sätt att då också lyfta upp lite normerna som omgärdar alkohol, kulturen som omgärdar alkohol, och få människor att reflektera och tänka till kring vad är det som får oss egentligen att, vad är det som gör att vi dricker, vad är det som gör att vi har en kultur som kretsar så mycket kring alkohol, trots att vi ser i undersökning efter undersökning efter undersökning att de flesta människor tycker inte att alkoholen har en så viktig funktion för att skapa en bra fest eller skapa ett bra sammanhang eller skapa en bra gemenskap. Ändå så är det så mycket i våra liv som kretsar kring, vårt sociala liv som kretsar kring alkoholen. Och det vill vi liksom vara med och problematisera och nyansera och föra en diskussion kring.
kanske spräcka lite myter som du är inne på där. För att det är ju väldigt olika saker det här att jag dricker någonting jag tycker är gott. Och så kanske också tycker om effekten det har på mig. Mm. Men jag tänker på de här förväntningarna att, som jag tror vi alla upplevt i en del sammanhang, att va? Dricker du inte, är du gravid? Eller jaså, ska du vara tråkig idag? Eller, nej, men liksom att man förväntar sig att vi kan inte ha roligt om vi inte liksom bryter isen med en drink. Är det sånt där som ni vill snacka om?
Ja, men exakt. Och det blir ju så himla tydligt när man ställer det på en spets. Jag brukar svara ibland att jag är gravid liksom, när jag får fråga varför jag inte dricker. För att just på något sätt liksom sätta punkten i, alltså, varför är det så viktigt för dig vad jag har i mitt glas? Vad är det som gör att det är det som liksom, ger dig rätt att ifrågasätta det, eller som gör att du blir osäker på kanske ditt agerande för att jag inte har liksom samma sak i mitt glas som i ditt glas.
För där möttes ju vi, det var ju då jag liksom, alltså, tyckte det var så underbart att vi, för jag dricker ju väldigt sällan, jag är inte nykterist på något sätt, men jag dricker väldigt sällan och kan också fastna i det här att om jag ska bjuda på middag så känner jag att så här, jag förväntas bjuda på alkohol, och det är inte så att jag vill, ja, men jag dricker inte så ni får inte, men för mig är inte det, vadå vi ska äta middag, vad har det med alkohol, alltså jag förstår inte, det är alla de här liksom normerna som inte handlar om att jag vill att alla ska sluta dricka, men varför är det så laddat, och jag måste alltid förklara, inte nu längre med mina familj och sådär, för de vet ju, och vi dricker väldigt lite, men att jag liksom alltid måste, det jag gör är alltid ett avsteg, är vi ute och äter och man äter mer eller någonting, det är ett avsteg från någon typ av norm, och det där tycker jag är så himla intressant. Varför ska det vara avsteget? Och som du och jag pratade om att vi kan ju vara de som, då är man rädd att vi ska bli tråkiga på en fest, men det händer inte, alltså det är inte problemet, utan vi har liksom, vi stojar på ändå, men just det där att varför är det ett avsteg och varför blir det liksom någonting som måste kommenteras när någon inte dricker, och om jag tänker på en arbetsplats kan det ju verkligen vara, är man tuff och modig och trygg i sig själv, inga problem, men oj vad vi skulle behöva underlätta för det där att det inte ska spela någon roll åt det hållet.
Nej, men jag tänker också, ursäkta Lukas, bara, vi är ju två i den här podden och i det här avseendet är vi ganska olika. Jag har alltid tyckt väldigt mycket om alkohol. Låter ju konstigt. Nej, men alltså att dricka vin, god öl, det är en viktig del av mitt liv och det skulle vara svårt att släppa det. Och däremot så här, med högre ålder så inser jag så här, vad skönt det är ibland att ta den alkoholfria ölen och kunna vara pigg dagen efter och så. Men oavsett det, dels bara så att ni lyssnare fattar att vi är två rätt olika världar här.
Det är bra.
Ja, nej men så. Och jag vill liksom inte att någon ska tafsa på mina beteenden. Men däremot kan jag bli väldigt deppig och ledsen när jag inser att det är sådär att om någon bjuder på fest så känner man sig tvingad att dricka alkohol. Och om jag skulle vara chef för en verksamhet så skulle jag verkligen vilja att våra fester och liksom när vi firar grejer, att det ska vara helt självklart att man kan välja att dricka vad 17 som helst. Så där vill jag gärna höra av dig, Lukas. Hur kan vi närma oss ett sånt läge?
Ja, men det där är så sant. Och det jag tycker är så tydligt när man diskuterar de här frågorna, det är ju att vi nästan befinner oss i någon form av så här masspsykos i att så här, alla är på något sätt överens om att vi kallar det alkoholnormen, alltså den här förväntan, föreställningen att alla dricker, att alla vill dricka och att alla ska dricka i alla sociala sammanhang. Det är liksom alkoholnormen. Och det som är så tydligt när man diskuterar de här grejerna, att det är trots att i princip alla människor känner igen sig i det här som ni beskriver, att så här, tackar man nej så blir man dömd, man blir utpekad, man kanske blir ifrågasatt, man måste hela tiden förklara sig, trots att alla kan beskriva det, för det är väl alla som varit vid ett festligt tillfälle någon gång, även som dricker normalt sett, som tackat nej kanske vid ett enskilt tillfälle, så är det så få som liksom faktiskt själva känner att de vill liksom bidra till den här alkoholkulturen. Alltså de allra flesta människor tycker tycker, när man liksom tittar på undersökningar, tycker det är okej att folk inte dricker alkohol. Tycker inte att alkohol egentligen ger någonting till ett socialt sammanhang. Det är ungefär 16-17% av befolkningen i undersökningar som är liksom aktivt alkoholpositiva, som tycker att alkoholen liksom ger någonting till ett sammanhang, ger någonting till festen. Tittar vi på, gjordes en undersökning på arbetsplatser för några år sedan där man tittar på jobbfester just, och då är det bara 4% av de som svarade som sa att alkoholen bidrar till liksom en viktig komponent för liksom en bra jobbfest. Men däremot så är det ju många fler som känner sig liksom obekväma, som kanske dricker bara för att det förväntas av dem, som kanske dricker för att de känner sig pressade eller annars liksom riskerar att inte få vara del av gemenskapen. Det finns de som kanske aktivt till och med undviker sammanhang där det finns alkohol för att man kanske inte dricker av olika skäl själv. Man kanske har en missbruksproblematik i grunden, man kanske är anhörig eller man kanske bara inte vill helt enkelt. Och som aktivt liksom exkluderas från sådana sammanhang för att det finns 4% som verkligen vill. Och det där är, alltså det finns liksom en obalans i hur vi pratar om de här grejerna där vi har liksom en intolerans eller en oacceptans för att inte dricka alkohol på ett sätt som egentligen ingen tycker är bra.
Ja, vi är ofria,
och det har ju att göra med att vi inte pratar om det. Liksom.
Mm. Du sa det här att man ska vara fri och leva sitt liv som man vill. Och det är en ofrihet som du ritar upp här som jag helt skriver under på att den ska vi ju inte ha.
Nej, precis. Det är inte att Boel ska sluta dricka sitt goda vin, utan det är ju den som dricker vinet för att det känns som att det är normen och det är press. Och då blir ju de här undersökningarna väldigt intressanta, svart på vitt, att så här ser beteendet ut, men så här ser det önskade, aggregerade, liksom individuella beteendet ut. Och det är inte samma. Och då är det är ju det där vi vill åt, för att det är liksom det där vi vill låta, att fler som inte vill dricka kanske någonting eller så mycket eller vid det tillfället ska ha lättare att göra det valet. Lite så.
Men alltså det här är ju jättesvårt. Du får hjälpa oss här, Lukas. För att om man då som chef snackar om det så blir det ju lätt jättekonstigt. Och ni som inte vill dricka alkohol, det går jättebra. Jag menar, snacka om att man har pekat ut folk då. Eller?
Jag tror det handlar om att man ska mer agera i handlingen i ord. Alltså det är ju det handlar om. Det finns ganska enkla saker man kan göra för att liksom möjliggöra för ett alkoholfritt val. Och det handlar just om det, att verkligen möjliggöra för det. För att i det här landet så är det 1 miljon människor som dricker alkohol mot sin egen vilja. De svarar i undersökningar: jag skulle vilja leva mitt liv helt utan alkohol. Men de dricker ändå. Och det som är extra intressant med den här gruppen är ju att när man tittar på vilka människor utgör den här gruppen, då är det oftast människor som har mindre makt i samhället. Då är det rasifierade, det är kvinnor, det är folk från landsbygden, det är folk med lägre inkomst och så vidare. Och det som förenar dem är en rädsla för att exkluderas från sociala gemenskaper. Så det handlar om, jag tror att som man som chef och HR-person eller liknande kan göra, det är liksom att agera i handling genom att likställa det som faktiska 2 likvärdiga val. Alltså det handlar inte om att vi serverar alkohol och sen har vi ett alkoholfritt alternativ. Utan det handlar om att här har vi olika drycker, var god välj den som du själv vill dricka. Och som chef eller ledare så tror jag också man kan agera väldigt mycket i handling där genom att vara liksom ett bra föredöme och till exempel kanske vara den som dricker alkoholfritt på jobbsammanhang för att liksom visa på ett bra omdöme och visa på ett inkluderande ledarskap. För det vet vi att så här, många människor har inte något emot att dricka alkoholfritt, kanske till och med vill dricka alkoholfritt, men det förväntas av dem att de ska dricka alkohol. Och om det är någon då, gärna en ledare, som kanske är först att beställa och beställer något alkoholfritt, till exempel på en after work eller liknande, då är det lättare för andra att fatta samma val som kanske är det valet de egentligen vill fatta.
Ja, precis. Jag tänker på någonting som ligger i det här också, när man får den där anklagande frågan så här: jaha, har du tagit bilen? Ska du inte dricka ikväll? Är det inte också det Lukas, att vi tänker i alla fall så här, att om vi tar oss ett glas, då mjukar vi upp lite grann. Alltså vi vågar säga saker som vi kanske inte vågar annars, på gott och ont. Men då kanske vi inte vill ha de här supernyktra personerna som står och skarpt iakttar oss.
Som dömer.
Kan det ligga något i det, tror du?
Nej, men jag tror det. Och det är ju, alltså, alkohol används ju för att skapa liksom en frizon där vi säger att så här, vissa saker är mer okej att göra när man är full. Och många, vissa av de här grejerna är ju jättedåliga. Alltså det, och det finns ju liksom tusen och åter tusen sådana exempel från jobbfester och annat, där liksom chefen har börjat tafsa eller kollegorna börjat skrika rasistiska ord eller alltså sådana saker. Men det finns ju också vissa positiva grejer som vi använder alkoholen till, att man liksom släpper upp, man bjuder på sig själv, man kanske liksom vågar visa sig sårbar eller vågar visa sina känslor och sådana grejer. Och det är ju grund och botten någonting positivt. Men när vi tittar på hur alkoholen faktiskt liksom fungerar rent fysiologiskt i kroppen och i hjärnan, så finns det egentligen inget stöd för att liksom där visa sig sårbar eller visa sig uppsluppen eller liksom släppa liksom folk under liksom närmare in på skinnet på en. Det har egentligen ingenting med alkohol att göra, utan det handlar ju om att vi har liksom lärt oss ända sedan barnsben att festen som koncept, och då är festen där alkohol är involverad, är ju där vi får lov att göra sånt. Mm. För att alkohol i sig har inte de här effekterna på att man blir liksom, man har lättare att få snacka eller bjuda för sig själv eller visa sig sårbar eller sådär. Utan det där är ju sociala normer som vi har sagt, så att det är okej att göra när man är lite berusad eller när liksom alkoholen är involverad. Så att det jag tror man kan göra som också är ju att så här, se till och skapa en sån setting utan att nödvändigtvis göra ett beroende av alkohol. För tittar man liksom, och det är ju ganska självklart egentligen, tittar man på en bar eller nattklubb eller vad som helst, liksom ett ställe som liksom är gjort för att folk ska komma ut och festa och dansa och sådär. Alltså snackar du med en nattklubbsägare, så är ju inte liksom, det är ju typ 1% av den personens jobb som går ut på att liksom rigga en bar. 99% är ju så här, ljussättning, det är musiken, det är vilken DJ, det är ju liksom inredning, det är liksom hur skapar man stämningen som skapar den här rummet för människor att vilja bjuda på sig själv. Mm. Och sen så har de en bar också liksom. Men det är ju inte det är inte det som gör fest.
Så vi lurar oss lite grann och tänker att när vi tar de där klunkarna, det är då vi träder in i den här frizonen. Exakt. Men det är en missuppfattning enligt dig, Lukas.
Mm. Exakt. Och det finns egentligen ganska lite stöd liksom i den fysiologiska forskningen på det. Och det har till och med gjort så här placebo-experiment där man liksom har kastat in då massa människor i ett rum, i så här olika rum, och så har man då bjudit på alkohol i ett rum och sen så har man inte bjudit på alkohol i ett annat rum, och till hälften av de här som har sagt att de har fått alkohol och till hälften har man sagt att de inte har fått alkohol. Och det som är intressant är att de som har fått alkohol och fått förklarat för sig att de fått alkohol, och de som inte fått alkohol men då blivit lurade och sagt så här, ja fast det är alkohol i de här drinkarna som ni får, de har ju agerat på exakt samma sätt.
De vågade bjuda upp och de vågade säga vad de tänkte.
De började dansa och bjuda och skämta och lite skratta och sådär, för att det är ju liksom alkoholen som ursäkt på något sätt för att få lov att visa sig lite sårbar eller glad eller vad det nu kan handla om liksom.
Oh, den där är ju intressant, tänker jag, och liksom lyfta och titta på tillsammans att vad, om det här liksom, om det då stämmer, vilket man då bevisar det här, vad säger det om vad vi liksom, om det ska minna ut i att alkohol dricker vi för att det är liksom det är gott, men liksom den här effekten, den har vi nu visat att den kanske inte finns, utan det är förväntansbilden. Och det här har vi poddat om, placebo, hur otroligt starkt det är. Och det här är jag ju matad med, inte bara i stunden, utan jag är ju matad med den här förväntan sen så länge, sen man liksom har lärt sig om hur man tror att alkohol funkar. Ja, det där är, för då slår vi ju hål på fler saker som vi behöver till, så att det blir mer renodlat det här som många har. Det är någon typ av, låter jag som att jag aldrig har druckit gott bubbel. Liksom. Alltså det är en smakupplevelse som man eftersträvar. Liksom en känsla, det hänger ihop med någonting. Ja, superintressant.
Och just den där förväntansfyllan, jag tycker att den är så intressant också. För att när man väl börjar gräva in den, vad är det vi egentligen säger då? Jo, det är ju att okej, okay, om det är mer förväntan än det fylla så att säga, som gör att vi bjuder på oss själva, är det inte ganska sorgligt då att vi liksom skapat ett helt system som bygger på att du ska liksom inmundiga en drog, för alkohol är ju ändå en drog, för att få lov att vara den personen som du hela tiden är.
Mm. Mm. Ja, men absolut.
Och att liksom vi lär oss själva att vi själva inte liksom tillräckligt att vi inte ska vara tillräckligt trygga i oss själva för att få lov att göra bort oss eller liksom bjuda på oss själva eller sådär.
Det kan vara skönt att få vara sig själv utan baksmälla.
Ja, det är också.
Ja, men det känns ju som här, Lukas, att det finns ett stort ansvar på de som är ledare och de som går före på något sätt att ja, men just rigga de här sammanhangen så att det inte hänger på alkoholen, utan att ja, man kanske öppnar upp för de här samtalen som är lite mer förtroliga på ett sätt. Och som du säger, ljussättning och sådär, och musik gör ju sitt till också. Men det var intressant som du sa det här att när man bjuder på drycker så blir det ofta så här, ja, här är vinet och nu har sommelieren valt det här. Ja, är det någon som vill alkoholfritt? Men att man då istället ska säga, vi här har en fin fläderbärssaft som är hemgjord här på gården. Och så har vi ett rött vin från Frankrike. Alltså lite mer så.
Mm. Mm.
Och du pratade om att leda med, eller inte leda som så, men alltså att göra med beteenden. Att liksom, vem är det? Vi pratar om, när man pratar om beteenden pratar man om anchoring. Att liksom, vem förankrar? Vem beställer först? Liksom, vad sätter... Mm. Vad sätter tonen liksom för här? Och att där kan man ju som ledare, eller vi lika viktigt informella ledare, hjälpa till, alltså antingen för min liksom egen skull, men om man har fokus på det här och vill bidra till en annan typ av kultur, så kan man ju alltså vi kan ju påverka i så mycket. På min förra arbetsplats, så jag vet inte om jag fortfarande är ökänd, men jag var med och påverkade hur alkoholserveringen var på kurser. Och det var inte jättepopulärt, men det var ju för att, och samma där, det var ju inte att det var bara jag som uppmärksammade att det liksom kunde vara lite problematiskt. Att liksom, ja, det var ju så många som bara, åh gud vad skönt att någon, liksom, vad skönt, för att det vore skönt om det inte dök upp vin eller öl till maten. Men man... Det krävs ju liksom en medvetenhet och ett mod och ett agerande för att påverka det. Det betyder inte att det inte gick att få tag på de grejerna. Det var bara att det var inte default liksom, ja, att det kom upp.
Just det. Så det är också intressant att vända på det. Att istället för att du får räcka upp handen och fråga efter det alkoholfria alternativet, så får du fråga efter alkoholalternativet. Det är ju som man gör med kött och vägg ibland.
Ja, exakt. Så det är liksom, vi kommer in på det som vi ofta poddar om, hur man stöttar få förändring att hända. Men att där kan man ju verkligen, och du får jättegärna skicka med liksom tankar och tips där till arbetsplatsen, Lukas, för att ja, vem som beställer först, vad den beställer, vad är förvalt och så vidare. Vad kan man mer, för att sammankomster där alkohol tenderar att dyka upp och liksom, som vi är inne på, ska fortsätta göra det. Men för de här som du var inne på, en miljon som kanske eller hellre skulle välja någonting annat, vi vill göra det enklare för dem. Vad kan man mer titta på då och göra?
Nej, men jag tror att det är precis det som du är inne på, Annie, är jätteviktigt. Det är ju liksom att likställa valen eller till och med kanske premiera det alkoholfria valet. Och jag tror att det är nog många chefer och ledare som känner att så här, oh, det är lite läskigt det som du var inne på, Annie, men då måste man komma ihåg att dels finns det 1 miljon människor i det här landet som dricker alkohol mot sin egen vilja. Det finns ungefär 11% av den vuxna befolkningen har vad man kallar alkoholsubstanssyndrom, som är alltså det som vi tidigare kallade liksom missbruk. Vilket innebär att det är liksom, om du har 100 anställda, så är det 11 av dem statistiskt sett som verkligen inte ska dricka. Och sen så har du ungefär 15% statistiskt sett i ditt arbetslag som inte dricker alkohol alls. Så det är ju en väldigt, väldigt stor grupp som kanske inte syns, som kanske inte hörs, men som du som ledare bör ta ansvar för på olika sätt. Och som sagt, det är bara 4% i din arbetsgrupp då, de här 4 av de här 100 som du som aktivt liksom söker alkohol på jobbsammanhang. Så att jag tror att vad man kan göra det är att normalisera det alkoholfria, till och med ha det som liksom huvudalternativet så att säga. Och då behöver man inte ge sig in i den här diskussionen kring vilka val som folk inte får göra och inte göra, men se till att det är liksom valet som är underrepresenterat idag, men som det finns en vilja att välja, att se till att lyfta upp det på olika sätt. Det tror jag är jätteviktigt. Men också såklart att, så här, att inte, alltså att som, jag tror att som ledare och som arbetsgivare så måste man också ta ansvar för liksom hela kulturen på arbetsplatsen. Och även om du till exempel möjliggör för människor att göra alkoholfria val, vilket kommer ha en gigantisk effekt, mycket, mycket större effekt än vad jag tror de flesta gör, så måste man också ha ett öga på dem som inte väljer det och där det kanske spårar. Dels för deras egen skull, men också för vilken liksom otrygghet som de i sin tur kan liksom utsätta andra kollegor och medarbetare för. För det finns ju liksom tusen och åter tusen historier på det som jag tror att vi alla kan relatera till och känna igen.
Vad tycker du? Ja, precis, du leder ju in oss på det. Om jag ser en kollega som uppenbarligen har, eller jag tror i alla fall att den har ett problem, begynnande eller långvarigt, med alkohol. Jag menar, är jag kollega och inte chef så har jag antagligen inget ansvar förutom det moraliska. Men vad tycker du man kan göra?
Ja, men jag tycker att man ska snacka med personen. Och det kan kännas läskigt, det kan kännas svårt. Och jag ska inte sticka under stol med heller att ett sånt samtal kan också leda till att den personen kan bli arg och liksom aggressiv och så här skjuta ifrån sig. Men grejen är så här. Jag har tagit del av så många liksom livsöden där det gått åt helvete på grund av alkoholen. Och det är så många människor som beskriver den här frustrationen av att liksom, för det är ingen som liksom går från ett icke-problematiskt drickande till att liksom vara en regelrätt alkoholist på liksom över en dag. Utan det är så många människor som beskriver den här liksom känslan av att folk så mellan fingrarna, och folk kanske till och med bidrog. Man hetsade.
Du är så rolig när du dricker vin. Exakt, jag bjuder på en drink.
Exakt. Och så tittar man mellan fingrarna och så tycker man så här, så värdesätter man inte liksom den här personens välmående på något sätt, för att man tycker det är jobbigt, eller man kanske till och med tycker det är kul när den här personen är full liksom, och den är full alldeles för ofta liksom. Så det tror jag är jätteviktigt att ta det där samtalet, för att all förändring börjar ju med att liksom folk får spegla sig och få chans att reflektera. Och det finns jättemycket bra så stödmaterial för hur man kan ta det samtalet. Ibland finns en tankesmedja som Systembolaget driver som heter IQ, som har ett material som heter Alkoholsnacket, som är just så här, hur tar du snacket med en kollega eller kompis eller närstående. Och det är jätteviktigt. Och även om du inte får effekt på det samtalet, så kanske du har sått ett frö. Eller så kommer du mötas av en person som säger, äntligen någon som sträcker ut en hand. Äntligen någon som sträcker ut en hand.
Ja, precis. Och jag måste understryka det, att de här IQs olika typer av material har jag också stött på och tänkt att det här är briljant kommunikation. Även för mig då, som kan vara lite hamna i försvar om någon vill, som sagt, tafsa på mina alkoholvanor, även om det skulle behövas. Så tycker jag att de gör det, för det är en fin balansgång som de lyckas med.
Vi kan länka dit med från det här avsnittet, tycker jag. Just för att jag tror att den här situationen vi beskriver nu, den är ju den är tuff, alltså att våga fråga, för det är känsligt liksom, men med omtanke, och som du beskriver, tänk om ett sånt samtal kan vara en bidragande faktor till att någon får hjälp att inte hamna i ett regelrätt missbruk, så vill vi ju rusta med det modet. Och som du säger, alltså det bästa värsta som kan hända, det är att det är någon som alltså det kan vara att det finns inga problem där, eller och att de bara slår ifrån sig, eller att det finns problem där och de slår ifrån sig, men det sår ett frö när man visar att det syns. För att jätteviktigt att våga ta de samtalen, för det tänk att ser man så vill man liksom tala till det, och då kan man behöva lite hjälp med en talmall eller så.
Ja, och det slog mig en grej som det här nu, just ett sånt där samtal är ju svårt, därför att som du har påtalat här, Lukas, vi förväntas nästan dricka alkohol. Alltså liksom, på något sätt är det besvärligt att inte göra det. Det är en norm. Och samtidigt som ju det riggar för att många ska falla i den här fällan då, som är alkoholproblem, missbruk på olika sätt, så skäms ju människor i allmänhet om någon säger så här, du verkar ha ett problem med ditt drickande. Vilket ju är lite galet, för att det är ju riggat så att man ganska lätt kan falla dit.
Ja, och det är ju också det som är grejen, att det är ju det som är så sjukt, tycker jag, med hela sättet vi ser på alkohol, att det finns så tillgängligt, 85% av befolkningen dricker, det finns en förväntan att man ska dricka, och i princip alla människor i det här landet känner ju någon som har liksom problem på ett eller annat sätt, ganska nära också, och ändå så individualiserar vi problemet och säger så här, men det är ju du, det är ju bara min moster eller min syster eller min kompis eller min son eller vad det handlar om. Det här är inte ett samhällsproblem, utan det är ju liksom ett problem med den specifika individen. Men vi måste faktiskt erkänna att det här är ett samhällsproblem när 11% har någon form av liksom missbruksproblematik på grund av alkohol. Då är det inte längre liksom, det är ju bara den där personen, utan då finns det, finns överallt, finns alla i samhällsklasser och i princip runt alla människor.
Ja, du beskriver det verkligen så bra, att det vi pekar fortfarande på individ, men som är mycket annat när vi pratar om arbetsmiljöfrågor och hälsa, att det är helt, det är som en fruktansvärd uppförsbacke för en individ om man ska få till en förändring som inte liksom stöttas av de sammanhangen man är i. Så att om det är så, och jag verkligen tar med mig från det här samtalet, det är alltså alla de som dricker, som inte vill dricka, alltså wow, här måste vi och där kan man också säga så här, ja men det är bara inte göra det, det ligger på dig som individ, men uppenbarligen så hjälper inte det, och där tänker jag att kan vi göra en förflyttning, kan vi hjälpa dem att liksom, så kommer det ju också, det blir ju som ringa på vattnet, för det hade jag inte förstått, att det var så många som dricker för att de inte vill, fast de inte vill dricka. Det är ju verkligen,
ja men det där,
nu, och det här är ju en frihetsfråga liksom. Alltså det är det som engagerar mig, att människor ska få lov att fatta sina egna val och få leva sitt eget liv, och alkoholnormen och alkoholkulturen gör inte det idag på olika sätt, och det är därför som jag engagerar mig i den här frågan, och det är därför det är så viktigt att vi är fler som engagerar sig i den här frågan, för det handlar om att liksom möjliggöra för människor att få lov att få vara sig själv och få leva sina liv liksom.
Och det står vi bakom inom så många olika områden också, som gäller mycket annat.
Ja, men exakt. Och jag tänker också, för mig så då den här frihetsvinkeln verkligen an någonting, att vi måste kunna, jag menar, det är många som lever i, du pratade själv om musikbranschen, Lukas, där i början, det är många som lever och jobbar i branscher, restaurangbranschen, nyhetsbranschen och så vidare, där det är liksom, ja, det är lätt att åka dit, och då är det ju viktigt att man får göra, inte valet om man vill bli missbrukare själv, men alltså att man får fatta sina val själv och inte pressas till det ena eller andra. Och att jag vill ju kunna hänga med mina kompisar på stan, ta en middag utan att de ska titta på mig när jag beställer in något alkoholfritt, ungefär som att, jaha, så du ska gå hem tidigt, du ska vara tråkig ikväll. Vi vill inte hamna där. Tack för tipsen du har delat, Lukas.
Ja, men tack, och tack för att jag fick komma. Jättespännande. Tänk vad en clementin kan leda till.
Ja, men exakt. Det kan man också ta med sig från det här samtalet. Bjud på frukt, vet aldrig vad som händer. Nej, men jag gillar verkligen hur du har inte suttit med ett enda pekfinger under det här samtalet, och det tror jag är jättevärdefullt för våra lyssnare. Så tack så jättemycket. Och vi länkar till er och till IQ också, de här samtalsdelarna. Och vi länkar också till vår samarbetspartner. Jag tänkte så här, ja, men undrar om vad det står om alkohol. Men det var flera väldigt intressanta artiklar. Och vi tycker ämnet är så viktigt. Så vi väljer att dela två stycken. En om att våga prata om problemen även på distans. För det är ju väldigt, väldigt aktuellt nu i dessa tider med hybridarbete. Och sen också det här också för att hjälpa till slå hål på myter, att det är farligt att dricka i avstressande syfte, hittar vi också en artikel på. Så vi länkar till dem från där ni hittar ert inlägg där ni lyssnar på podden, helt enkelt.
Mm. Intressant, och de här artiklarna finns då som sagt hos motivation.se som är vår samarbetspartner. Och vi tackar både dem och Agda Media för den här produktionen, och så tackar vi dig, Lukas, förstås. Följ oss gärna på... Ja, jättekul att ha dig här. Följ oss gärna på LinkedIn och snacka med oss där. Kommentera på våra inlägg, och så hörs vi om en vecka igen.
Det gör vi. Tack så jättemycket. Må så gott. Hej då.
Hej.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house, with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.